Podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från arkitektkontoret Tengbom. Innan vi börjar vill jag också tipsa om att ni kan komma och lyssna på oss live på Tempo dokumentärfestival i Stockholm i samband med visningen av en film om Jane Jacobs. Citizen Jane, Battle for the City heter den. Och visas onsdag den 8 mars klockan 17.30 på Filmstaden Söder i Stockholm. Nu börjar vi. Vägen från centralstationen i Eisenhüttenstadt till den nya staden är lång. 2 kilometer. Vi är i östra Tyskland, alldeles på gränsen mot Polen. Vi anar ganska snart på andra sidan kanalen det stora järnverket i fjärran. Så kommer vi fram till staden, den som en gång döptes till Stalinstadt. Den har en helt symmetrisk, till synes perfekt entré.
Ja, när man kliver in i den här genomplanerade staden så är det ju som att kliva in lite grann på en teaterscen. Det är ett väldigt tydligt stadsrum, nästan som en slags interiör.
Mm. Husen har den där typiska stilen som brukar kallas socialrealistisk. Stalintidens sätt att definiera arkitektur som någonting som både speglar ett heroiskt kulturellt förflutet och ska konstruera någonting heroiskt nytt samtidigt.
Just det.
Det nationella kulturarvet ligger liksom nergrävt i det absolut nya. Det är symboler, kanske blommor, tulpaner, kolonner, friser på de här husen som möter oss kulissartat där. På 1950-talet, i ljuset, värmen och arbetet på stålverket, byggs en stad med palats för arbetare, konstnärer, filosofer, lärarinnor och tjänstemän. Det är den staden vi går in i.
Mm.
Den är en liten miniatyr av de här mer monumentala varianterna som man hittar i Moskva, Warszawa och Berlin.
Men det speglar ju dem väldigt mycket, även om skalan kanske känns lite mer behändig.
Mm.
Men tonen är ju densamma.
Ja.
Allt är färdigt. Det är liksom byggt i ett perfekt ögonblick. Det är redan en slags propagandaaffisch.
Vi går in på bostadsgårdarna där och det som slår mig när vi är där, det är att jag hela tiden studsar mellan de här lite hierarkiska, auktoritära, stalinistiska husväggarna och någon sorts vardag.
Mm.
På ett ställe där mitt i en park så står ju en staty på en pojke som fortfarande har sån babyhull kvar runt midjan och dålig hållning. Som man bara genom att finnas där lite protesterar mot platsens så här heroiska anspråk.
Ja, men det är flera av de här statyerna som har en väldigt stark vardaglig ton. Han ser ju lite vilsen och sökande ut. Så där. Det är som att det finns en tyst, symbolisk brottningsmatch mellan det vardagliga och det auktoritära. Det är en ganska blygsam monumentalitet i Eisenhüttenstadt. Staden är ju inte väldigt stor. Och en väldigt sparsmakad knapphet på gårdarna. Det är omsorgsfullt och vänligt och typiskt sådär socialistiskt småborgerligt som DDR faktiskt var.
Ja.
Det är ju verkligen inte alls en särskilt revolutionär nation när det gäller kulturella värderingar och så, när den existerade.
Vi är i Eisenhüttenstadt för att det är ett sånt perfekt exempel på det som har kallats New Town-rörelsen. En rörelse att bygga helt nya städer som tog fart framförallt efter 1945 och sen kom att pågå till någonstans kring 1980. Kärnan i den här rörelsen är att man bygger städer på nytt.
Alltså från scratch?
Ja.
Gärna på jungfrulig mark, en bit bort.
Mm.
På betryggande avstånd ifrån det gamla, infekterade, kanske förstörda.
Ja, det är planerade städer som ska inbegripa allt som en stad har. Det är en ny stad. Och en stor del av den tankeverksamhet som finns i botten av de här nya städerna är ju just en tankeverksamhet som handlar om att fundera på vad är en stad?
Mm.
Vad ska finnas i en stad? Vad konstituerar en stad? Hur skapar man den på nytt? Då måste vi hitta beståndsdelarna. Och det är det som gör det till en sån fascinerande intellektuell nöt för sådana som oss som är intresserade av städer. Att här finns ett sätt att försöka hitta frön och en DNA-spiral för nya städer.
Mm, precis. Det här med DNA-spiralen är ju viktigt för att Newtowns exemplaren har liksom kommit att se väldigt olika ut. Arkitekturen och planeringen kunde inbegripa alla möjliga olika former, grannskapsenheter, falangstärer, kollektivhus, bostadsgårdar, hus i park. Och med designen följde nästan alltid någon slags idé om en ideal social ordning. Newtowns-rörelsen är ju också så väldigt global. Det är ju om man vill ha ett ämne då man får prata om exempel från hela världen. Det kommer vi nästan göra också nu, tror jag. Det här avsnittet. Så är Newtowns-rörelsen väldigt bra. För att de planerare och politiker som arbetade fram planerna på de nya städerna, de kunde ha de mest olika ideologiska hemmahörigheter också. Mm. Så de kunde vara antifascister, de kunde vara antikommunister, de kunde bygga sina städer mot kapitalismen.
För fascismen också? För
absolut, för fascismen. För kommunismen som vi just nu bevittnar i Eisenhüttenstadt också. Och om man rör sig ut över den stora världen så kunde Newtowns vara ett starkt uttryck för traditionalism mot kolonialismen, mot västerländska inflytandet, till exempel i Indien. Eller i Pakistan. Eller i Mellanöstern för den del. De här städerna skulle ofta bistå nya länder att bli mer sig själva. Genom att börja om från början. Mm. Vissa nya städer har varit framgångsrika. Andra har förvandlats till dystopiska bevis för den moderna skrivbordsrationella planeringens degenerering, skulle man kunna säga, i vår tid.
Det finns ju en god portion av drömmar och utopier och viljan att tänka nytt i Newtowns-rörelsen. Och den samtida aktualiteten som gör att vi också gärna närmar oss det här området är ju att vi befinner oss i en tid just nu där väldigt många frågor kring politik och stadsutveckling söker nya svar.
Mm. Man letar efter nya ideal och det finns ju problem, miljöproblem, flyktingproblem, bostadsbrist, utsatta områden. Då den här nya staden dyker upp i politisk retorik, även om man kanske idag avser någonting annat än den historia vi tänkte borra i, så finns det ju en väldig lockelse med att kunna liksom ha ett rent bord.
Ja, Storbritanniens regering deklarerade i januari att man vill bygga 14 new towns runt om i landet. Och den svenska bostadsministern Peter Eriksson stack ut huvudet och började också tala om behovet av nya städer runt om i landet.
Konceptet verkar kunna gå kopplas till en mängd olika önskemål, just visioner och behov som finns i tänkande kring stadsutvecklingen då. Healthy new towns har man också pratat om just i England. Platser för helt nya livsstilar. Återigen den här möjligheten att få starta om från början igen.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Almar.
Och jag heter Håkan Forsell.
Det finns, som vi hört, en drivkraft att skapa det perfekta ögonblicket i Newtowns-rörelsen när den uppstår 1945. Att utlova harmoni, lycka. Det kan ju sett ifrån vår tid tyckas naivt och ibland nästan fåfängt. Men en sak som är nödvändig, tror jag, för att förstå den här drivkraften, det är att man måste föreställa sig mörkret i Europa då, 1945. Om man nu kan göra det.
Jag tycker ibland så glimtar det till om man kan förstå just vilket nollläge som nästan hela världen började på efter andra världskriget av olika skäl. Eller under 40-talet i alla fall, dels i Europa på grund av andra världskriget och i övriga delar av världen på grund av en tilltagande liksom befrielsekamp från koloniala makter som också var en europeisk historia förvisso. Och Newtowns var ju en kamp mot det här mörkret. Alltså det var ju en insats för att finna sanningen igen. Mm. Och finna de sanna formerna för det liv man ville leva och den ekonomi man ville skapa.
Man drog ju en linje ifrån i Europa i alla fall då, från depressionens 30-tal till fascismens utbrott till andra världskriget och de faser som följde i dess spår. Och Newtownsrörelsen blev ett sätt att slåss mot sociala orättvisor, mot fattigdom, för att undvika att det här skulle hända igen helt enkelt. Mm. En hoppets princip som någon kallade den här rörelsen för, att det var det man skulle tillhandahålla ifrån form av de här städerna.
Mm. Och samtidigt så inser man ju när man tittar lite närmare hur fort utvecklingen går inom den här Newtownsrörelsen i självt. Mm. Det vill säga att den börjar just med den här spirande hoppet, letandet efter sanningen. Den har en ofta, oavsett var vi befinner oss, en ganska stark kollektivt drag. Man bygger för det kollektiva. Men redan efter några år så har liksom andra behov gjort sig gällande. Då kliver konsumtionssamhället ganska snabbt in i leken. Mm. Och man har också fått en mycket mer professionell inramning av planeringen och av arkitekturen. Och de här new towns som börjar planeras och byggas på 50-talet vilar ju på en enorm apparat av statistik och befolkningsberäkningar och matematiska modeller och infrastruktur. Mm. Så det är den genererar så mycket tekniskt och socialt kunnande. Bara efter ett decennium så ser den här rörelsen helt annorlunda ut än vad den gjorde på 40-talet.
Ja, om man ska sätta det här konkret i ett svenskt sammanhang, mm, så är den naturliga jämförelsen att göra den mellan byggandet av Årsta i Stockholm och byggandet av Vällingby, där Årsta väldigt tydligt uttalat är antifascistisk i sin, så att säga, grundhållning. Det är det kollektiva, gemenskapande livet som ska skapa en sammanhållning och en syn på sina medlemmar.
Ja, mycket mjuka värden, mycket kultur, mycket föreningsliv, så, som planerades in i miljön, i grannskapsenheterna. Ja.
Och den här DNA-spiralen av nya städer som Årsta kanske på något sätt är, när den, så att säga, utvecklas och parar sig med konsumtionssamhället, så skapar den på något sätt...
Och bilsamhället.
Och bilsamhället, så skapar den Vällingby till exempel då. Och då blir det precis det där du beskriver. Det blir lite mer, som du sa, en statistisk och matematisk konsumtionsformel än en social, naiv om man vill så vill säga, dröm om en framtida värld.
Nu befann sig ju Sverige och Stockholm lite grann i en bubbla efter kriget. En lycklig bubbla av stark ekonomisk tillväxt. Och man hade inte heller en del av de andra problemen som fanns ute i världen runt omkring.
Som också, mörkret
inte så. Som orsakade just att man började tänka i New Towns tankar. Till exempel i Indien. Jag skulle vilja ta nämligen ett indiskt exempel. Indien är ju en nation som till stora delar är byggd på New Towns. Överhuvudtaget kan man säga att den postkoloniala världen, där fanns det ett behov av att anpassa modernismen till lokala förhållanden på många platser. Liksom av traditionella samhällen att fästa förändringen i någon form av modernism. Inte minst när det gäller materiella förbättringar, naturligtvis.
Men det fanns en sorts, alltså modernismen som verktyg för att göra sig själv mer modern.
Ja, och Newtownsrörelsen i just till exempel Indien och Pakistan var ett talande bevis för det här. Åtminstone under ett antal år efter att den brittiska kolonialperioden hade tagit slut. Indien blir ju självständigt 1947. Mm. Och med den här gränsdragningen som sker då mellan Indien och Pakistan resulterar det i en enorm flyktingkris. Överhuvudtaget så är just flyktingkriser någonting som ger upphov till New Towns.
Flyktingkriser och gränsdragningar kan man väl säga.
Yes. Mm. Den här gränsdragningen mellan Indien och Pakistan skickade ju flyktingar liksom typ i alla riktningar. Etniska och religiösa grupper sökte sig till sina då nya nationer. En liknande form av liksom flyktingrörelse i Mellanöstern orsakade sig av Israels tillkomst. Som också, befolkningsturbulensen var ju enorm, helt enkelt. Och det fanns ett stort behov av nya samhällsformer. Och i Indiens fall så lutade man sig ganska starkt mot en tradition som hade funnits under den koloniala tiden. Då arkitekten Patrick Geddes till exempel hade varit verksam under 20- och 30-talet i New Delhi. Den som har lyssnat på vårt Tel Aviv-avsnitt vet att han även var verksam under den tiden som Palestina stod under brittiskt protektorat och då ritade planen för Tel Aviv. Mm. Ja, Så den postkoloniala Indiens uppbyggnad vilade starkt på brittiskt inflytande. Patrick Geddes, en annan arkitekt som heter Albert Meyer, men framförallt Geddes student som var en tysk arkitekt som heter Otto Königsberger. Han hade starkt inflytande i hur Indien skulle återskapas med hjälp av New Towns. Mm. Och idealet var den traditionella indiska bosättningen, men just i modern tappning. Alltså industriellt byggande, men med sociala ideal kring kooperation, självhjälp, även jordbruk, influerade av Gandhis föreställningar om alltså byn som Indiens urform. En självförsörjande, intim, kollektiv organism.
Det är en sorts undersökande i, så att säga, ett nationellt, efter ett nationellt språk som finns och kanske har försvunnit och som nu får nya former att väckas till liv igen.
Ja, men så är det. Och den här Königsberger, han var väldigt liksom, han var ju nästan som en antropolog. Han arbetade med lokala förhållanden i Indien, klimatet och landskapet för att hitta den här nationella, moderna stilen som skulle stärka självförvaltningen. Man talade även om att man ville skapa massbyar. Det var den indiska New Towns-versionen, så att säga. Bokhata var till exempel en sån här indisk stad. Faktiskt just en stålverkstad, of course. Som skapades från scratch, men utifrån en modell av det indiska bostadsområdet, alltså kvarteret, Mohalla. Sen kommer då återigen, och det här är det verkar vara en global story av New Towns-rörelsen, att den startar under 40- och 50-talet som ett utforskande av ideal. Mm. För att sen bli någonting som hamnar i en slags överrationell ordning. High modernism, liksom, som tar över på 60-talet. Mm. Och liksom lämnar den här formen av samspel mellan det traditionella och lokala. Och skrivbordet. Och bara blir en skrivbordsprodukt.
Ja, det är som att det adderas liksom nya nivåer där rötterna liksom släpper. De blir liksom, det blir bara träd utan rötter, så att säga.
Ja, precis. Och Nehru, som då var Indiens premiärminister i början av 60-talet, han var också aktiv i att vända sig bort från den här, ska vi säga, den Gandhi-Geddes-linjen.
Massbyarna.
Massbyarna. Gandhi-Geddes-linjen. Han har uppfunnit en ny arkitekturådra här helt plötsligt. För han ville ha större effektivitet, större implementeringstakt, high modernism helt enkelt. Det växte fram överlag under 60-talet en slags teknokratisk elit av ingenjörer, planerare och arkitekter på internationell nivå som planerade de här nya samhällena över hela jorden. Och de var uppbackade av kraftigt internationellt kapital och inte minst amerikanska affärsstiftelser. Dels Världsbanken, och så US Four Point Program, och viktigast av dem allihopa var The Ford Foundation. FN grundade också en avdelning för sociala frågor där Alva Myrdal var ordförande. Och de hade en Town and Country Planning Unit med väldigt framstående SIAM-medlemmar som verksamma planerare. Alltså, som också var sådär, du vet, byggde saker över hela världen.
Om vi bara kort ska definiera SIAM, som är ju en viktig del av hela New Towns-rörelsen, så var det den internationella kongressen för modern arkitektur som grundades 1928. Det var en avantgardistisk organisation som kopplade arkitektur just, som du sa, till sociala frågor. SIAM formulerade också det här inflytelserika Atenfördraget som slog fast att staden skulle vara delad i olika zoner för boende, rekreation, arbete, transport och historisk bebyggelse. En sorts lathund för nya städer.
Vi kan prata om massa exempel som vi har kommit över naturligtvis, om den här gradvisa transformationen, kanske man skulle kalla det, nästan säga att det är en slags pervertering av Geddes ursprungliga trädgårdsstadsplanering och grannskapsideal när de sprider sig över världen och liksom blir ett teknokratiskt verktyg. Mm. Afrikanska nya städer för uranbrytning, alla dessa irakiska oljestäder som också följer samma princip. Men jag måste få nämna kanske den största spelaren överhuvudtaget, the big player. Ur ett globalt perspektiv kanske en av världens mest inflytelserika arkitekter. Och det är Konstantinos Doxiadis. Mm. Han hade själv kommit fram med en teori om mänskliga bosättningar som skulle vara liksom applicerbar över hela världen. Ekistics heter den. Och han arbetade för The Ford Foundation, som då alltså var en filantropisk stiftelse med pengar från Ford-företaget. Mm. En slags, ska man säga att den är en slags semi privat planeringsinstans med vissa imperialistiska mått. Mm. Man skulle bereda vägen åt amerikanska företag att kunna etablera sig i nya regioner.
Det är ju intressant det där, hur det postkoloniala arvet övergår i någon sorts ny urban kolonialism. Ja. Genom det här företaget bland annat då.
Det är lite skrämmande också, för berättelsen om Doxiadis, han började som en koordinator för Marshallplanen i Grekland. Det är lite nästan som en bra agenthistoria. Han lyckas få ekonomisk backup från alla möjliga lobbygrupper. Han kände alla som var värda att känna. Det regnade planerings- och investeringspengar över honom på 50- och 60-talet. Och han byggde bostadsområden i Teheran. Han byggde hela Islamabad. Alltså Islamabad blev den nya huvudstaden i Pakistan. Hela den staden finansierades av The Ford Foundation. För Karachi, den gamla huvudstaden, ansågs vara alldeles för problematisk och komplex för att fortsätta vara huvudstad. Framförallt var den allt för korrupt. Återigen, man tar bort det gamla och så börjar vi med det nya. Doxiadis fortsatte också planera städer i Afrika och inte minst då i Mellanöstern. Irak framförallt. Hans planexpertis var verkligen efterfrågad. Och det här konceptet han arbetade om, det var att tänja Newtowns-idén om grannskapsenheten till dess smärtgräns. Varje sån här grannskapsruta skulle innehålla samma sak, ett marknadstorg, en slags servicecentral och en religiös byggnad som ofta var en moské eftersom Doxiadis nästan alltid arbetade i Mellanöstern. Så det var liksom identiska legobitar som lades ut. Och Ford-stiftelsen själv liknade det här stadsplanarbetet som han utförde som att man, citat, delade ut vitt bröd. Ja. Ingen särskild smak, ingen särskild form. Det var lika för alla.
Jag tänker att den här rörelsens intensitet och tilltagad intensitet som den får i de här fallen är så kopplad till rädsla.
Ja, ja, absolut.
Rädslan för uppror, rädsla för kaos. Att man välvilligt kanske, men ändå vill så att säga stävja oro.
Det, jag tror att det är precis så man måste se det. För att det fanns i botten en militariserad praktik kring det här. Alltså, mm. Det är ju att kontrollera fienden någonstans. De här bostadsenklaverna var väldigt slutna. De var lätta att övervaka. Och de var lätta att föra in trupper i också. Mm. Så det är ett ganska, samtidigt så fanns det hos Doxiadis själv en idé om att det var människorna som skulle fylla de här bostadsenheterna med innehåll och så. Jag ska bara ta ett litet exempel till, för att Doxiadis ritade och lät uppföra stora områden, eller stora förortsområden egentligen, utanför städerna Basra, Mosul och Kirkuk i nuvarande Irak. Men det största området var strax utanför Bagdad, som gick under begreppet Sadir City. Det var också en ändlös repetition av rutiga grannskapsmoduler. Det var också den första stadsdelen som amerikanska bombflygare kände igen under ockupationen i Irak 2003, som man liksom såg att man närmade sig stan. Sadir City blev helt ökänt. Det blev ett ghetto, en slags fundamentalistiskt centrum under den här perioden, där motståndet mot de amerikanska invasionstrupperna var som starkast i Bagdad. Och området består av låga hus, tät struktur, trånga bak- och återvändsgränder. Och nu, stora ironin i alltihop där, det är att ett spelföretag i USA, i Kalifornien, Kuma Games, såg bilder från Sadir City från nyhetsrapporteringarna och blev väldigt inspirerat av det och skapade då internetspelet Mission 16, Battle in Sadir City, utifrån Doxiadis stadsplan. Så den här bebyggelsen som egentligen skulle ha en gång i tiden fört demokrati till Bagdad på 50- och 60-talet kom att transformeras och återvändas in i den västerländska kulturen i form av en first person shooter-spel. En slags container för liksom virtuellt våld.
Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd från arkitektkontoret Tengbom. Vad sysslar man egentligen med på Tengbom just nu? Jo, passande nog visade det sig bland annat med industriellt byggande. Vi ringde upp Linda Kammara på Tengbom för att prata lite om det. Hej Linda!
Hej!
Industriellt byggande arbetar du med en del. Ska vi börja med grundfrågan. Vad är industriellt byggande för någonting?
Ja, Alltså, det kan man väl säga, bara kortfattat, att det är en process där delar av byggnaden tillverkas på fabrik.
Det är någonting som man har gjort ganska länge, men det är också någonting som är under stor förändring, kan man säga så?
Ja, hur skulle man kunna säga. Man började med det här på, ja, det är säkert 70-80 år sedan. Man började med det i Småland, det är en stor del av husindustrin startade det där.
Mm.
Och det kommer säkert bli en jätteutveckling framåt, tror jag.
Mm.
Mycket händer nu.
Varför ska arkitekter engagera sig i industriellt byggande?
Jag tror att väldigt mycket av vår husproduktion kommer att gå åt det hållet. Och det kommer det göra oavsett om vi engagerar oss i det eller inte. Och jag tror, eller jag vet, att arkitekters kunskap och kompetens behövs. Så det gäller ju att vi är med där framtiden är.
Men vad blir då arkitektens roll i det här industriella, byggnadsindustriella komplexet, så att säga?
Mycket av det som vi kanske inte har råd med idag för att det blir hantverk och det blir för dyrt, skulle ju vi kunna se till att det händer. För görs det i industrin och vi är duktiga på att förstå hur funkar produktionen, hur skulle vi kunna lägga till olika processer som gör att vi höjer kvaliteten, så kanske vi får till saker som idag är jättedyrt när man ska uppfinna det en gång. Det kan vi kanske få till ganska billigt eller till ett rimligt pris om man upprepar det och får in det i industriellt byggande.
Hur ska det här hända nu då? Vad ska, om jag är arkitekt och vill göra det här, eller om jag, vad behöver jag göra?
Om du är arkitekt, lyft på luren och ring ett husföretag. För det går inte att gissa sig till. Vi har olika produktionsmetoder allihopa, så det går liksom inte att sitta och säga men jag vet måtten, nu kör jag. Utan man måste jobba tätt tillsammans med de som producerar så att det ska bli bra. Och det är jätteroligt att göra det, så det kan jag bara uppmuntra alla till.
Vilken bra uppmuntran. Tack så jättemycket, Linda Kamara på Tengbom Arkitekter.
Tack.
När man tittar på den här Newtowns-rörelsen så finns det ett antal platser som är liksom prototyperna.
Mm.
Som är liksom den första DNA-spiralen, det första experimentet. Sen, som jag beskrivit tidigare, så kan det här liksom rusa iväg och helt lämna den ursprungliga idén och bli någonting nästan perverterat, som du sa. Men om vi backar skalmässigt, och tidsmässigt och idémässigt till en sån här prototyp, tillbaka till Eisenhüttenstadt, där vi började det här avsnittet. Då kan vi till exempel ställa oss på Lindenstraße i Eisenhüttenstadt. Det som en gång hette Leninstraße i det som en gång hette Stalinstadt. Vi står då nedanför en mural. Muralmålning på en vägg där på Lindenstraße. Och på den där muralen så kan vi se en stor hand som släpper iväg en duva.
Mm.
Den där duvan flyger upp mot tre flaggor. Det är den polska, det är den östtyska och det är den sovjetiska flaggan. Muralverket heter den tysk-polsk-sovjetiska vänskapen. På handens ärm så syns arbetare som, alltså inskrivna i ärmen, syns arbetare som styr ett järnverk, och järnverket syns också som en silhuett. Det är liksom ingenjörskonst, stålverksromantik och fredssträvan samlad i en enda gest. Och det är ingen slump att just den här fredsduvan dyker upp här i Eisenhüttenstadt.
Det är väldigt mycket fred överhuvudtaget över just den här konceptionen. Alltså den här nya staden som då är Eisenhüttenstadt, som liksom stampas på en åker i stort sett.
Mm.
Och kommer att införliva den gamla medeltida Fürstenberg och två byar också i en ny stadskommun. Den skapas ju för att här skulle fredsstålet smidas.
Mm.
Staden ligger då, om man vänder sig om på Lindenstraße bort från muralmålningen, så ser man fortfarande stålkraftverket och en del annan industri idag.
Ja, man kan
i
se,
fonden.
Ja, men precis. Det, om du skulle stå på Champs-Élysées så skulle du se Triumfbågen. Här så ser du stålverk.
Precis. Mm. Och det var alltså den ryska järnmalmen eldad på av det polska kolet på tysk mark som skulle skapa detta stål.
Mm. Återigen den här gränsidén som en del av Newtowns-rörelsen som vi har pratat om tidigare.
Ja. Eisenhüttenstadt började och planeras och byggas 1950.
Mm.
Den här gränsen fredsgränsen. Den var ju en ny gräns. Vilket också gjorde att staden kom snart att befolkas av en mängd flyktingar. Tyskar från de gamla regionerna österut, andra flyktingar som hade förlorat sina hemtrakter efter kriget. Uppemot 60% av invånarna i då ursprungligen Stalinstadt som det hette, hade någon form av flyktingstatus. Och det är det som är så pregnant med den här nya staden, att det både är en reell stad och en symbolstad i en, liksom, en och samma skapelse.
Det är ju också så typiskt för de här new townsen, de nya städerna, att de just ofta blir symboler och behandlas som symboler. Och därför också får, vilket vi kommer återkomma till, problem när saker omkring dem förändras, när ideologier förändras eller produktionsförutsättningar förändras. För att de är så att säga skapade för ett perfekt symboliskt ögonblick när järnet precis smides, när det är varmt så att säga. Sen kan det få problem. Men om man bara som hastigast ska titta på hur den här staden ser ut och hur den formas.
Ja, den har ju en stadsplan som bygger på en princip som DDR-arkitekter och politiker i DDR skrev ner, som heter de 16 grundsatserna för stadsbyggande just från 1950. Och det här var första gången som de grundsatserna skulle omsättas i verkligheten.
De här grundsatserna formulerades ju som en sorts reaktion eller en motståndshandling mot det som man i öst hade uppfattat som västvärldens så här kosmopolitiska och funktionalistiska, ja men Siam har du nämnt tidigare, Atenfördraget, det här funkis, internationella funkisidéerna som kommer i väst. Det här ska så att säga vara en liten reaktion, en tal om det här gör vi, så här gör vi här. Jag gillar den första punkten i de här 16 principerna. Punkt 1. Staden tillkommer inte av en slump.
Det kan man ju för sig hålla med om.
Ja, men det är viktigt att ha kontroll, känner man, är väldigt viktigt. Ja. Punkt 2. Målet med stadsbyggandet är att på ett harmoniskt sätt uppfylla människans behov av och rättigheter till arbete, bostad, kultur och rekreation. Detta byggt på de naturliga förutsättningarna, på de sociala och statens ekonomiska grundvalar, på den främsta kunskapen om vetenskap, teknologi och konst och av användningen av de progressiva delarna av folkets kulturarv. Och det är här de liksom tar ut ett
litet... Det var punkt nummer två.
Det var punkt nummer två.
Vi ska inte läsa alla 16.
Vi ska inte läsa alla 16.
Det var en väldigt lång punkt.
Ja. Jag tog bara halva, kan jag säga.
Okay. Mm.
Men det här drar man ut linjen mot funktionalismen och formalismen genom att injicera idén om kulturarvet i det här. Att det ska finnas något lokalt kulturarvet i det här. Formerna som man då kan se.
De lokala förutsättningarna handlade ju inte om att det skulle finnas järnmalm i alla fall i området, för Eisenhüttenstadt är ju tillkommen på ren jordbruksmark.
Det här lokala är egentligen en lek med former, att man plockar in så att säga folkloristiska former på olika sätt.
Och det skedde ju också i de olika kvarteren. Mm. Bostadskvarteren i Eisenhüttenstadt, som alla är väldigt stora och innehåller stora liksom, öppna gårdar, lydde under olika teman. Det fanns en klassicistisk del. Det fanns en som skulle anspela på tyska sagor.
Ja, det är den som hade ett av husgavlarna som satt ett burspråk som någon tycks ha ryckt loss ifrån någon tysk landsortskåk och tryckt upp med så här korsvirke på.
Ja, det finns en stor skola i slutet av en axel. Det finns ett rådhus. Man känner att det är liksom lite av en kulissmiljö. Mm. Och därför så blir man heller inte helt förvånad när man på en portik ser ett stort anslag som berättar om att ett filmbolag kommer stänga av tre gator för inspelningen av filmatiseringen av en roman som just utspelar sig i DDR på 50-talet. I det här fallet så handlade det om Das Schweigende Klassenzimmer, det tigande klassrummet av Dietrich Gartzka, som egentligen utspelar sig i staden Storkov. Alltså det är en sann berättelse, 1956, då en klass beslutar sig helt spontant för att hålla en tyst minut på grund av Sovjets invasion av Ungern. Mm. Vilket då ledde till att hela den klassen hamnade under Stasis kontrollverksamhet. Men grejen är att Eisenhüttenstadt erbjuder den här miljön på ett enkelt sätt. Mm. Att resa tillbaka till
en helt annan tid. Och det erbjuder det här frusna ögonblicket som det byggdes i när stålet smeds, så att säga. Men jag tycker att det är intressant också när man kommer hit, för att när jag tidigare har mött den här typen av stalinistisk arkitektur och form, så har jag alltid upplevt att den krymper mig. Att den, så att säga, är storslagen på ett sätt så att den inte är riktigt nåbar.
Ah, ja. Mm.
Det som jag tycker är intressant i Eisenhüttenstadt, det är att när man går omkring här, den är mycket mindre monumental än vad man är van att se den. När man går runt i Warszawa och står framför Kulturpalatset eller för de långa boulevarderna vid Karl Marx allé i Berlin, så är man liksom hela tiden en människa som blir mindre och mindre. Men här finns en vardaglighet och en nåbarhet där jag inte behöver bara vara storökt betrakta någonting, utan jag kan faktiskt se omsorgen som finns att forma de här folkens palats, vardagslivets ståtlighet. Så att det här förtrycket som på något sätt naturligtvis finns här, det släpper en aning när skalan på det som så att säga ska representera det minskar. Så att det är något väldigt förlåtande och ganska fint över Eisenhüttenstadt.
Ja, men det var ju väldigt trevligt att vandra omkring där.
Mm.
Det är en väldigt tom stad numera.
Mm.
Staden peakade invånarmässigt någon gång 1988-89 sådär, med drygt 60 000 invånare. Därefter har ju skett en dramatisk nedgång med över 50% av befolkningen som har lämnat staden och knappt någon har flyttat in. Eisenhüttenstadt har ju varit föremål för intresse för sån här shrinking cities-forskning. Som tur var så har ju staden underkastat ett omfattande bevarandeprogram sedan 2008, så den är ju väldigt fin och välbevarad i sin arkitektoniska form.
Mm.
Men även människorna är ju gamla som går där på gatorna. Och man känner att det är en stad som liksom inte riktigt finns i nuet längre.
Nej.
Den finns bara i det förflutna på ett oerhört märkligt sätt. Som man har satt sig i en tidskapsel och liksom svepts tillbaka. Och befolkningen som är kvar klär sig som att det var 1982 fortfarande.
Men det är det som jag tycker är intressant, för att den har, i och med att den ligger där den ligger, och vi beskrev inledningsvis hur vi närmade oss den.
Mm.
De här 2 kilometer som man går innan man kommer fram till den.
Vi kunde ju ha tagit en buss, men vi ville gå.
Ja, ja. Men den har den här Newtowns-rörelsens så här shamanism, alltså någon sorts hägringsskapande.
Ja. Mm.
Där något magiskt dyker upp där man inte väntar det. En sorts känsla av overklighet med tanke på vad man just har passerat, var man kommer ifrån. När man kommer gående genom landskapet, så är det inte riktigt det här man tänker att man ska möta. Man tänker att man ska möta en gammal medeltida stadskärna, ett rådhus, några krökta gator. Men istället så kliver man in i den här kulissvärlden, teatervärlden som är spelar en gammal pjäs.
Mm.
Och ingenstans blir det här kanske tydligare än när man står på Lindenallé och just tittar mot teatern där.
Ja, för den teatern avslöjar ju någonting som kanske det socialistiska DDR inte riktigt var medveten om självt.
Mm.
Det är nämligen den enda byggnaden som då inte är byggt socialrealistiskt, utan i en neoklassicistisk stil.
Mm.
Och hela det här området, den här delen av stan, kallas liksom för centrum för det andliga och kulturella livet. Och det är ju någonstans också de här kulturidealen, de här även familjeidealen, som inte alls var revolutionära, som jag sa tidigare, utan snarare högst småborgerliga, som liksom dyker upp. Här har vi den lokala teatern. Då går man upp för trapporna och liksom nästan underkastar sig någon borgerlig kultur. Det är inte alls frågan om att vara medskapande eller liksom hitta på något crazy liksom egen kulturkreativitet, utan väldigt traditionellt, väldigt småskaligt, småstadsaktigt.
Ja, på något sätt så avslöjar sig staden där lite grann. För samtidigt som man står framför den där teatern med sina grekiska kolonner, så har man ju i utkanten av sin blickfång det stora stålverket. Det är som det nya i den här nya staden inte riktigt faktiskt har varken vågat eller velat befria sig ifrån den gamla borgerliga stadskulturen.
Jag tänker på det där som du var inne på nu.
Mm.
Att det finns alltid någonting utanför de nya städerna. Det går inte riktigt att stänga den där stora dörren.
Nej.
Så att det håller tätt.
Nej.
Utan någonting liksom sipprar in. Mm. Någonting bubblar in. Mm. Man försöker att göra en new town till undantaget där allting ska liksom vara perfekt och ingenting av det gamla ska kleta ner, smutsa till. Men så funkar det inte ändå.
Antingen så avslöjar man sig själv, som i fallet med teatern i Eisenhüttenstadt, eller också så kommer omvärlden obenhörligt att sätta foten i dörrspringan och klämma sig in.
Och vi ber oss till Slovenien. Mm. Det är ju roligt att vara kvar i Östeuropa, mm, gamla Östeuropa, sydösteuropa i alla fall. Slovenien, mm, i liksom den mest västra kanten av Slovenien.
Mm. Porten till Italien.
Porten till Italien, så finns det ju en stad som heter Nova Gorica.
Mm.
Och den är ju också en, ja, Nova, den är ju en ny stad. Men den är ju så intressant för den är ju tillkommen på grund av en annan gräns som skapade problem.
Mm.
Det finns en italiensk stad som heter Gorica. Mm. En gammal stad. Och när gränsen 1945 mellan Jugoslavien och Italien drogs, så hamnade en del av den italienska staden Goricas liksom suburbana areal,
mm,
hamnade i ett annat land.
I Jugoslavien.
Det här urbaniserade landskapet hamnade liksom i ett annat land. Så då har man ju alltså en areal som har någon form av stadsliknande struktur, men även lite landsbygd, som behöver en ny stad. Alltså egentligen behöver den ett substitut för en gammal stad som den då har tappat.
Mm.
Och det blir det här Nova Gorica som då kommer att planeras ifrån 1947.
Ja, och samtidigt så har vi alltså då återigen en stad som ska bli en del av ett nytt land och också, mm, symbolisera det här nya landet. Vi känner igen det sedan tidigare. Och det blir ju viktigt då vad den här staden symboliserar, i det här fallet Jugoslavien. Man börjar bygga Nova Gorica med höga anspråk, stora ambitioner. Arkitekten Edvard Ravnikar, som är mastermindet bakom det här, han sa när staden fyllde 35 år att urbanismen som vi tänkte oss den efter kriget var inte bara något nytt och visionärt, utan något mycket, mycket mer. Det var en förväntan om vad som skulle hända i framtiden och en förväntan också på lösningar på alla sociala, tekniska och estetiska problem.
Mm.
Och den här...
Det känner vi ju igen nu.
Ja,
det gör vi. Att vi har dessa förväntningar. Och sen kanske det inte riktigt blir som man har tänkt sig.
Nej, det drar ju igång väldigt bra. Det börjar liksom storvulet, precis som vi hörde. Rapporter om arbetet med den här staden sprids faktiskt rent fysiskt utöver det här suburbana landskapet genom högtalare som placeras ut. Så man kan få rapporter, en sorts radiorapport.
Mm.
Man kunde höra liksom resultaten av byggandet offentliggöras direkt live på radio.
Wow.
Man skapade också väggtidningar i olika delar av byarna och stadsdelarna runt omkring med paroller som: vem bygger vi Nova Gorica för? För Tito, nationen, partiet. Och många, framförallt ungdomar, blev så att säga städslade för att bygga den här staden. Och skulle liksom blicka in och vara framtiden. I februari 1950 står det första höghuset klart. Det är 24 familjelägenheter och också ett antal rum för ogifta. Det finns kontor för social välfärd. Det här var ju en ideal stad som ganska snabbt stötte på problem. Den ligger ju, som vi har antytt, egentligen i någon sorts landsbygdsområde. Den har inget stålverk som ligger och pumpar in så att säga arbetare eller pengar i området. Den saknar så att säga en ekonomisk grund egentligen. Och redan 1952 så saknar man investeringar. Staten slutade lämna krediter. Arbetet avstannar. Och Nova Gorica hänger lite grann i någon sorts vakuum där till slut nästan bara idéerna om vad det här ska vara finns kvar.
Det som den har och det som den här regionen liksom, som var speciellt med den här regionen, var att det fanns ändå en gränsrörelse,
mm,
av en viss ekonomisk och personell utbyte liksom mellan Italien och den här delen av Jugoslavien.
Ja, redan tidigt så blev Nova Gorica, och det här har väl också att göra med någon sorts pragmatisk inställning, tidigt en sorts, vad ska man säga, plats för att erbjuda det som man på den inte kunde få på den italienska gränsen.
tänker.
Till exempel så censurerade man inte filmer som censurerades i Italien. De censurerades inte i Nova Gorica så att italienarna kunde komma över och se förbjudna filmer i Nova Gorica. På så sätt etablerade man en sorts lockelse att få folk att röra sig över gränsen. Och sen händer någonting som man faktiskt kan studera om man tittar på vykort från Nova Gorica. Vykorten från 50- och 60-talet, de innehåller de här funktionalistiska vita kuberna, den moderna nya staden som skulle byggas. Men någonting hände kring 1977-78. Vykorten börjar allt oftare fotograferas på natten. Nova Gorica förvandlas till en nattstad.
En nattklubbstad.
En kasinostad. Mm. Det som Nova Gorica nu etablerar sig som, denna nya stad för nya idéer, för utopiska visioner, det är en stad där man kan spela bort sina pengar om man kommer ifrån Västeuropa. Inte om man är jugoslav, men för västeuropeer är det nu möjligt att resa till Nova Gorica och spela på kasinon. Och det är en explosion av kasinon. Och på vykorten syns nu skumögda män och kvinnor vid roulettebord i 80-talsfrisyrer. Och i vissa fall också ännu mer erotiska motiv.
Utvecklingen gick ju till och med så att man tjänade mer som att vara croupier på kasinorna än vad man gjorde att vara ingenjör i Jugoslavien. Vilket på något sätt verkade ganska underminerande för tron på den socialistiska samhällsmodellen.
Det här pekar ju på en sak som egentligen främst händer med, eller kanske blir särskilt tydligt med just Newtowns. Att glappet när en sån här förändring sker, när en ny verklighet sipprar in, möter den gamla symbolen. Det blir så extremt tydligt.
Mm. Får jag ta ett exempel till?
Ja, vi tar ett exempel.
Var lite kort. Och det är Nova Huta.
Mm-hmm.
I utkanten då, en gång i tiden, av staden Krakow i Polen.
Mm.
Omgärdad av liksom en ruralt landskap på den tiden. Planerades mellan 1949 och 55. Nova Huta var återigen en stålförstad. Skulle ju liksom planera, tanken var att den planerades och skulle stå som en tydlig kontrast till det här intellektuella, religiösa och borgerliga Krakow, som det, den staden har den auran då i polskt medvetande.
Återigen den här viljan att den nya staden skulle på något sätt mota ett eventuellt motstånd. Man såg hur den katolska kyrkans borgerlighet i Krakow skulle utgöra ett motstånd mot det socialistiska. Då etablerar man den här staden som en sorts motvikt.
Precis. Mm. Och det intressanta är ju att alla liksom urbana gester som planerades i Nova Huta var tagna ifrån så att säga, den polska historien. Mm. Det centrala torget hade en sån här panoptisk struktur och följde formerna från barockeran.
Mm.
Stadshuset kopierade i stort sett Polens mest kända renässansbyggnad som är stadshuset i Zamość i östra Polen. Polska arkitekter var faktiskt 1956 i Sverige, för då var det året de för första gången fick åka utomlands. Och Nova Huttas mest, alltså viktigaste arkitekt, Janusz Ingarten, han besökte Sverige och vi såg ett tidningsurklipp ur tidningen Arbetartidningen.
Mm.
Där man visade upp, polska arbetare visade upp sin nya stad. Mm. Så modernismen hade kommit till Polen och liksom varit en exportvara. Nova Huta skapades alltså som en direkt motstånd till kyrkan i Polen.
Mm.
Och ingen kan ju förneka att det var det ryktet den har haft under en väldigt lång tid. Väldigt tufft plats, liksom. Stålverksarbete, så här testosteron och alkohol och stålverk och mikrorajons. Socialistiska storblock. Och rurala värderingar i någon slags mörk blandning.
Ja, de som vi talade med, som vi pratade om Nova Huta med, de pratade om att det började skapas dark legends om Nova Huta. Det blev en tradering närmast som blev skrämmande, som man kunde sitta inne i Krakow och nästan skaka tänder över det otäcka stålverket och stadsbygden där ute.
Mm.
Och jag kan ju säga det, jag var i Nova Huta, nu är det 15 år sedan nästan. Den är ju mycket mer monumental och storslagen än Eisenhüttenstadt. Det är mycket tätare, det är mycket högre, det är mycket mer känslan av att man krymps ner i skuggan av den här stalinistiska arkitekturen. Så att den har, så att säga, man förstår lite grann den mörka legenden.
Mm.
Men jag tycker också det är intressant det där med kyrkan, för att när man pratar om Newtowns Så vad är idén att man skulle, vad består en stad av? Vad är det för delar vi har? Men i nästan alla fall i Östeuropa så var det ju en del som man hela tiden valde bort, nämligen att det fanns kyrkor i städer.
Och i det här fallet så är det ju detta som sipprar in tillbaka från det gamla samhället, nämligen att även Nova Huta vill ha en kyrka. Och man gör sig sin Corbusier-kopia på en kyrka, den heliga Maria, drottning Maria av Polen heter den, byggd under mellan 1967 och 77. Som tillfredsställer liksom ett djupt behov hos människorna som bor där. Helt emot de ursprungliga planerna håller den liksom religiöst ren från, alltså den typen av inflytande. Samtidigt så kommer ju också Andrei Vajdas film Marmormannen, när, samtidigt som kyrkan byggs 1976. Och det är ju just Nova Huta som skildras där. En väldigt stark kritik av den här formen av stad. Alltså, den föreställer hur den här stadsbygden, den här massiva stadskroppen förstör liksom själen hos den enskilda människan.
Det är den här muraren Matteus Birkut som porträtteras som den främsta i hela staden, men han går med i en demonstration, blir utkastad ur samhällsordningen och sen dör han sen så småningom i sammandrabbningar vid varvet i Gdansk. Och det där var ju så intressant med Nova Huta, just för att just idén om att etablera en socialistisk antites till det något skeptiska borgerliga Krakow, det blev en sorts backfire, för att Nova Huta blev en av urkällorna för hela solidaritetsrörelsen. En det södra Polens motsvarighet till just varvet i Gdansk, där man verkligen började protestera mot. Och kanske delvis just för att kyrkan fick etableras, helt andra tankar fick ta plats och sippra in i det här som man försökte skapa.
Ja. Det var ju en period då just den katolska kyrkan i Polen var ganska progressiv, till skillnad från idag. Men det är stor skillnad mellan generationerna. Det är lite coolt bland unga att bo i Nova Huta idag. Alltså, unga människor försöker att bygga en identitet och kopplar upp sig mot det här förflutna och använder sig av den nya stadens, the new town, dess former som ett levande kulturarv som man visar respekt för.
Det visar sig ju faktiskt att just den här tydligheten som en New Town som Nova Huta har fungerar liksom även idag när man ska söker städer som identitet och platser som identitet. Vi stöter ju på ett ölmärke som heter Mlodors, där man har hämtat själva logotypen ifrån den här barockplanen med de tre utstrålande gatorna mitt i Nova Huta. Och så går det liksom varvet runt, den här tydligheten, den här symbolverkan verkar nu på en helt annan marknadsplats än den socialistiska enhetstidens. Są ludzie spracowani, są ludzie z Nowej Huty, którzy nigdy nie byli w teatrze. Są polskie jabłka niedostępne dla dzieci, są dzieci wskardzone przez występnych lekarzy, są chłopcy. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt av New Towns.
Hur länge är egentligen en New Town ny? Den frågan kom ju upp nu i våra samtal som vi har haft inför det här avsnittet. Det var en fransk planerare som svarade tills kyrkogården är full.
Då kan man börja någon annanstans. När det är fler som har dött än som är vid liv. Innan vi avslutar så tänker jag bara att om man, som vi har gjort, har badat i Newtowns ideologi och idévärld ett bra tag, så kan man bära med sig, tycker jag, att de här idéerna ofta var en kritik av någonting befintligt. Det fanns en stark föreställning om att det fanns en gräns som man ville röra sig mot. Någonting nytt, någonting annat. Vad är det idag, tänker jag? Vad ligger gränsen som vi vill röra oss emot? Vad är det vi vill röra oss ifrån? Om Newtowns handlade om, åtminstone i sin ursprungliga form, att förverkliga drömmar, kanske blåökt och kanske lite top-down, så behöver ju inte det betyda att drömmar inte behövs. Men vad är då drömmen om det ska finnas en ny stad idag? Det är åtminstone sådana frågor som har väckts hos mig när jag går tillbaka till den här ofta så väldigt kritiserade rörelsen. Att det finns en kärna i den som jag tycker man kan bära med sig.
Mm. Jag har tänkt en del på att New Towns eran bär med sig på ett intressant korsställning som vi fortfarande tror jag lever med. Mm. Det är att det krävs enorma arbetsinsatser och massa statistik och översikter och fallstudier och makrodata för att bygga städer. Men samtidigt så måste de liksom luta sig mot eller gå igenom en mängd ganska romantiserade urbana ideal.
Mm.
Den här fusionen av liksom det hårda och det mjuka tycker jag är återkommande väldigt fascinerande.
Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Ni får gärna mejla oss på staden@arkitekt.se. Vi fick jättemånga bra tips inför det här avsnittet om Healthy New Towns och annat sånt som alla våra kunniga lyssnare vet. Dela gärna mer av er kunskap till oss, det blir vi jätteglada. Podcasten Staden får också stöd ifrån Tengbom och produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs.